om integritet på nätet. Integritet är ju ett väldigt stort område. Man kan ju snabbt komma att tänka på frågor som hantering av DNA, fingeravtryck, etc. etc. Men med tanke på temat för internetdagarna så försöker vi avgränsa oss till de frågorna som har samröre med just internet. Integritet är ett fråga som uppmärksamheten redan går i vågor. Vi som är äldre kommer ihåg diskussioner om personnummer, stora folk- och bostadsräkningar, forskningsprojekt som Metropolit etc. Som har vunnit mycket uppmärksamhet. Och sen så sjunker det undan lite grann och blir kanske inte lika mycket i ropet. Vi hade i den här salen igår ett intressant seminarium om IT-politik med 7 stycken riksdagsledamöter närvarande eller andra på annat sätt aktiva politiker. Och vi snuddade faktiskt. Man märkte att några av paneltagarna ändå ville komma in på frågan om integritet. Men på något sätt så räckte inte riktigt tiden och prioriteringarna till. Vi fick aldrig någon riktig diskussion om integritet igår bland politikerna. Men vi ska se om vi inte får en mer fruktbar diskussion här idag. Jag vill presentera talarna lite kort och först börja naturligtvis med mig själv. Henrik Nilsson, jag är sitt i styrelse för ISOC SE och är jurist. Annars jag jobbar på något som heter advokatfirman Bird & Bird egentligen, men det blev lite fel i programmet. Vi är en internationell advokatfirma som har fokus på tele-IT-sektorn och finns huvudsakligen i Europa men också i Kina och Hongkong. Alltså, bland talarna så har vi då Niklas Lundblad. Vi kommer få se talarna. Jag tänker inte be ställa upp här på en gång utan vi får se något sådär efter. Niklas är känd inte bara som direktör utan också tyckare och som sådan välkommen här. Man kan följa honom i hans blogg. Den hade en enkel adress förut tror jag. Niklas.skriver.nu. Nu heter den annat men man kommer fortfarande rätt.
Kommenterat.net.
Kröniker i bland annat Ny Teknik, CEO och andra tidningar. Johan Forsberg, Lunar Storm. Jag vet inte hur mycket introduktion Lunar Storm behöver för de närvarande. Det var inte så länge sedan, bara något år, som jag själv hörde talas om det första gången när en syskonbarn visade sig vara väldigt engagerad i Lunar Storm och det skulle tas bilder med digitalkamera så man kunde lägga upp det på hennes hemsida då. Det, ja, det finns något sånt. Det gjorde det. Det var en väldigt stor sajt. Det skulle bli väldigt spännande att höra. Slutligen så har vi då ett myndighetsperspektiv. Det här är ju en förutom de etiska frågorna, en regelstyrd fråga. Och vi har inte mindre än 2 myndigheter med regulatoriska uppgifter på det området, Datainspektionen och Post- och telestyrelsen. Därför kommer vi få höra Hans-Olof Lindblom och Anna Hörlund här som avslutande övertalet. Så vi ska ha ett kortare presentation, upp till 20 minuter. Och sen så kommer vi få tillfälle att ha en dialog med publiken. Om det är någon som känner att de är väldigt angelägna så kan man säkert hantera en fråga under gång. Men annars så tror jag att det är enklast om vi väntar med frågor till talarna. Kanske i slutet av deras pass och sen mot slutet av vårt seminarium. Då får jag hälsa Niklas. Välkommen och genom början.
Sådär. Ja, jag tänkte prata om vad den personliga integriteten är värd i jakten på fildelare. Anledningen är förstås att det här är ett väldigt aktuellt ämne. Jag kommer att göra det utifrån ett antal hypoteser och på ett sätt som jag hoppas kan befrämja diskussionen. Det ges inga enkla svar på det här området. Så jag hoppas ju sen att vi, när vi återkommer till den här diskussionen, kan prata mer om det. Inledande anmärkningar. Det är viktigt att komma ihåg några sådana här saker. Ordet fildelning har nu fått en bibetydelse av någonting olagligt. Så är det naturligtvis inte. Fildelning är absolut inte olagligt per se. Snarare tvärtom. Det är någonting som statligt finansieras i forskningsprojekt runt om i den europeiska unionen. Det finns massor av stora forskningsprojekt om gridliknande teknik eller peer-to-peer-teknik som i princip sysslar med fildelning på ett fullt lagligt sätt. Och det är många som också anser utan att rynka på pannan att fildelning är det naturliga sättet för nätet att utvecklas. Mer distribuerade lösningar. Det finns i stora forskningsprojekt vid MIT till exempel som sysslar med distribuerad fildelning när man splittar upp en fil på massor av delar för att sedan kunna dela den sinsemellan. Så när man talar om jakten på fildelare, som ju mitt tema var då, så kan man konstatera att fildelare gör ingenting fel i sig. Det är de som fildelar det som kallas för piratkopierat material eller material där det finns upphovsrättsliga aspekter på delningen av det som anses göra fel i vår lagstiftningsmening. Så det där är någonting som jag tycker är bra att komma ihåg. Nästa stora inledande anmärkning jag skulle göra det är att det är en vald konflikt. Diskussionen om personlig integritet mot upphovsrätt är en vald konflikt, därför det finns ingenting i de här två rättighetskonstruktionerna som i sig gör att den här konflikten behöver uppkomma. Det räcker med att exemplifiera med två stycken vanliga scenarios. Det ena är ett marknadsekonomiska scenario där priset helt enkelt är rätt och folk köper utan att identifiera sig därför att de tycker att priset och produkten är rätt. Där behövs ingen identifiering av köparen. Det är fullt möjligt att försälja anonymt på en sån marknad. Det andra exemplet på att personlig integritet och upphovsrätt absolut inte behöver komma i konflikt, det är olika typer av anonymiserade eller anonyma kopieringsskydd som inte identifierar den som använder produkten. Varför är det här viktigt då? Jo, jag tror att det är viktigt för att komma ihåg att den här konflikten inte kan utmålas som en nödvändig konflikt i informationssamhället. Det är en vald konflikt. Och det är någonting som vi kommer att återkomma till lite senare när vi pratar om huruvida det är rimligt att välja konflikten eller inte. Jag har tre frågor som jag tänkte inleda i min lilla dragning här idag. Och det är den personliga integriteten och upphovsrätten ens kommensurabla rättigheter eller storheter? Går det att jämföra dem? Är det rimligt att vi balanserar mot varandra? Eller är de egentligen rättigheter utav helt olika ordning och grad och halt? Det är den första frågan jag skulle vilja diskutera. Den andra frågan jag har är, om vi anser att de är det, det anser vi tydligen om man tittar på gällande rätt åtminstone, hur bör då en balans uppnås emellan den personliga integriteten och upphovsrätten? Finns det några tumregler som vi kan använda? Finns det några insikter från den pågående debatten som vi kan använda oss av? Och sen så tänkte jag tala något kort kanske lite om hur balansen uppnås idag. När det gäller den första frågan, om det överhuvudtaget går att jämföra upphovsrätt och personlig integritet, och nu pratar jag specifikt om upphovsrätt snarare än om immaterialrätt i stort, då kan man konstatera att båda har en sorts skydd i grundlagen, om man tittar på vår grundlag. Men om man går lite djupare och verkligen läser grundlagen noggrant, så kan man ställa följande fråga. Är det så att någon av de här rättigheterna, den personliga integriteten eller upphovsrätten, är en förutsättning för också andra rättigheter som finns i den stora rättighetskatalogen i andra kapitlet i grundlagen? Ja, mötes, religionsfrihet till exempel. Finns det någon relation mellan exempelvis personlig integritet och yttrandefrihet? Jag tror att det är så här att om man läser grundlagen noga så kan man mycket väl argumentera för att den personliga integriteten, rättigheten till privatlivets helgd, är en förutsättning för yttrandefrihet, det är en förutsättning för mötesfrihet och religionsfrihet. För om vi var tvungna att ständigt identifiera oss när vi skulle utöva dessa rättigheter så skulle vi anse att de väsentligen hade inskränkts. Däremot är det mycket svårare att hitta motsvarande argument för upphovsrätten. Alltså, det är mycket svårare att se hur upphovsrätten skulle vara sammanflätad med de andra grundläggande rättigheterna. Förutom möjligen äganderätten. Och vi ska diskutera det lite senare. Och där i det läget så tycker jag att det verkar som att personliga integriteten har ett tydligt försteg över upphovsrätten om man ska kolla om de överhuvudtaget är jämförbara. Personlig integritet är primär i relation till upphovsrätten som kommer först senare. Det här argumentet är inte särskilt originellt. Det har gjorts tidigare av Julie Cohen som är amerikansk jurist och forskare. Hon talar i en artikel redan från 1996, alltså 9 år sedan, om the right to read anonymously, eller rätten att läsa anonymt. Där hon menar att om vi ska ha en yttrandefrihet värd att tala om överhuvudtaget, så måste det finnas en rätt att läsa anonymt. Och det betyder att i vad mån den som innehar upphovsrätten till någonting försöker identifiera oss, inskränka vår personliga integritet, så är vi vår fulla rätt att ta bort kopieringsskydd, att undvika all sån teknik som identifierar oss för att kunna värna vår yttrandefrihet. Och det där argumentet kan tyckas märkligt, men i själva verket så finns det en alldeles lysande klar logik i det. Därför att om vi inte har en fri åsiktsbildning, om vi inte har en fri åsiktsbildning i samhället, så är det väldigt svårt att se hur vi skulle kunna dra nytta av yttrandefriheten. Om vi inte kan bilda åsikter att yttra fritt, så är det jättesvårt att se vilket värde yttrandefriheten skulle ha. Så ur ett grundläggande perspektiv så tycks den personliga integriteten, anonymiteten, vara en förutsättning för att vi också ska kunna utöva vår yttrandefrihet. Det i sin tur antyder att den personliga integriteten är av en annan rang än upphovsrätten. Det finns flera personer som identifierar det här som ett av de stora problemen i teknikutvecklingen. Det finns ett litet teknikprojekt som heter Freenet. Ett mycket ideologiskt medvetet teknikprojekt som riktar sig direkt emot upphovsrätten och tydligt säger att man gör det i sitt lilla manifest. De har tagit fasta på Cohen-teoremet och utvecklingen, skälet, motivet, det ratio de har bakom sin teknikutveckling är detta. You cannot guarantee freedom of speech and enforce copyright law. Det går inte att garantera samtidigt yttrandefrihet som du också garanterar upphovsrätten. Man kan diskutera om det är sant eller inte. De har drivit det ännu längre än vad Cohen har gjort och sagt att det inte går att ha dem samtidigt. Vad Cohen sa var att det borde finnas en rätt att läsa anonymt. Det betyder inte att upphovsrätten måste uteslutas eller tas bort från planetens yta. Det här är ett komplicerat argument och det är ganska lätt att i tanken tänka sig ett motargument som ju är rätt intressant. Och det är, borde det inte, om det finns en rätt att läsa anonymt, borde det inte finnas en rätt att läsa gratis? Framgår det inte utav samma argument att vem som helst försöker inskränka min rättighet genom att ta betalt för sin information kan jag också bara strunta i? Följer inte därav att jag borde ha rätt gratis till all information som finns? Ja, det finns de som gör det argumentet. Men det finns ett rätt kraftfullt motargument mot det. Alltså, gratis åsiktsbildning är någonting helt annat än fri åsiktsbildning. Anonymitet per se, att vara anonym när man läser någonting, kommer inte i konflikt med andra regler i grundlagen. Det här är en vald konflikt mellan upphovsrätten och den personliga integriteten. Däremot gör expropriation eller stöld det på ett väldigt tydligt sätt. Eftersom vi garanterar både äganderätt och personskydd i grundlagen, om man nu vill göra kopplingen till äganderätt. Däremot, alltså, som upphovsrättsinnehavare, om jag helt enkelt kommer med andra hatten, så skulle jag kunna säga så här. Är det inte så att det finns en punkt där skyddet för anonymiteten eller rätten till anonymiteten faktiskt blir mycket lite annat än just stöld och expropriation? Där kan man också diskutera. Så det följer absolut inte av att man har rätt att läsa anonymt att man också har rätt att läsa gratis, anser jag. Slutsats då. Ja, jag tror att faktiskt det är så här att den personliga integriteten är en rättighet som kvalitativt skiljer sig från upphovsrätten. Och det är tveksamt om vi alls ska balansera mot varandra. Man kan också ställa frågan från ett helt annat perspektiv. Hur mycket av det skapande som sker i samhället är faktiskt beroende av att det finns en privat sfär? Att vi har en personlig integritet? Är det kanske till och med så att upphovsrätten förutsätter privatlivets helg? Att den är beroende av en personlig integritet? Så ser inte gällande rätt ut alls. Så idag är det så att vi har snarast ett läge där man hävdar att det är fullständigt självklart att rättigheterna ska balanseras mot varandra. Däremot så hittar vi ingen på andra sidan diskussionen. Någon som säger att upphovsrätten alltid per automatik måste vika för den personliga integriteten. Och det är rätt spännande. Det är svårt att leta, alltså inte ens i den teoretiska litteratur som upphovsrättsindustrin baserar sina resonemang på, så hittar vi någon som hävdar att den personliga integriteten alltid bör vika för upphovsrätten. Det närmaste vi kommer är två stycken argument. Det ena är det som David Brin för i boken The Transparent Society, där han säger att det inte finns någon personlig integritet. Så varför i hela fridens namn skulle balansera den mot någonting annat överhuvudtaget? Det finns rätt många argument emot Brins position, men det kan vara värt att ha den i åtanke inför diskussionen senare. Om man tycker att det är rätt eller fel, det får ni bestämma. Sen finns det ett annat resonemang som är rätt vanligt också. Att brottslingen förverkat sin rätt till en privat sfär. Den som begår ett brott emot vårt samhällets gällande rätt, gällande lagar som upphovsrätten har förverkat helt och hållet rätten till en privat sfär. Men där finns det två grundproblem med den tesen. Det ena är att för att ta reda på vem som är brottsling så måste vi övervaka rätt många som inte är det. Det betyder att vi har inget enkelt sätt att peka ut de personer som på det här sättet skulle ha förverkat sin rätt. Vilket betyder att även om det här vore sant så finns det inget praktiskt sätt att tillämpa det med den precisionen. Vi får alltid överskottsinformation. Och det andra argumentet emot är att det stämmer faktiskt inte med gällande rätt. Vi anser inte att den som begår ett brott per automatik förlorar sin rätt till en privat sfär. Utan det finns i lagstiftningen som vi kommer att höra om senare, bland annat lagen om elektronisk kommunikation, flera avvägningar som faktiskt tittar på hur graverande brottet är, hur svårt det är för att integritetsskyddet ska kunna hävas. Hur balanserar vi dem? Ja, en viktig första princip som jag tror vi ska vända oss till, det är just att det handlar faktiskt inte om att balansera upphovsrätten mot den personliga integriteten. Nu har vi pratat om dem som två rättighetskonstruktioner in abstracto, upphovsrätt och personlig integritet. Så får man inte tänka, för det leder tanken rätt fel rätt snabbt. Det handlar inte om att vi ska försvara en abstrakt rättsbildning, utan vi ska försvara en konkret rättighet mot en annan konkret rättighet. Det betyder att i varje enskilt fall då vi har att göra den här balansakten så måste vi titta på hur svårt är det konkreta intrång vi bedömer och vilket konkret inskränkning i den personliga integriteten skulle innebära. Det här kan tyckas vara en liten sak, men det leder i princip till att vi borde utesluta möjligheten att statuera exempel med enskilda fildelar. Det borde inte vara möjligt att ta Kalle 14 år som har delat 100 filer och så säga att du får vara ansvarig för fildelningens hela inverkan på det moderna samhällets informationsproduktion. Nu dömer vi till 800 års fängelse och straffarbete, och sen om du skulle överleva den perioden så får du utvisas ur landet. Det går inte att döma en enskild person för brottets samlade inverkan på samhället i stort. Det betyder att den absolut första exemplet här, eller första principen som vi kommer fram till när det gäller balansakten, det är nog att vi måste försöka balansera två konkreta, enskilda rättigheter mot varandra. Vi ser också den balansakten i lagstiftningen, och den första balansregeln som jag skulle vilja hävda är rätt naturlig. Det är att det är en individuellt anpassad balansakt, konkreta intrång mot konkreta inskränkningar. Det tror jag är en väldigt viktig begränsning, för att ofta när vi tittar på fildelning, ofta när vi diskuterar vilket straffvärde du ska ha, hur många filer man ska ha delat för att vara en fildelare, och då finns det någon sorts allmän tanke om att det här skulle vara preventivt för alla andra, att vi skulle statuera exempel. Och det gör inte en rättsstat. Det finns en allmän prevention möjligen som man kan diskutera, och hur det skulle inverka på straffmätningen. Men vi statuerar inte exempel i den meningen att en individ får bära hundhuvudet för alla andras handlingar. Så det är den första balansregeln som jag tycker är viktig. Tittar vi på vad vi ska göra i själva balansakten då, så då börjar man ju med att prata om att vi ska väga berättigade intressen. Och där finns det i till exempel förarbetena kring intrångsundersökning, det privata husbrandsakans liknande instrument som finns i den svenska rätten. Så finns det en hel del resonemang kring vilka utgångspunkterna bör vara för vår balansakt. Man skriver bland annat så här: generellt gäller naturligtvis att intressen som är nära förbundna med grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre än intresset av att säkra bevis rörande ett materialrättsintrång. Här väljer man att vrida frågeställningen ett steg till. Man väger inte alls materialrätt och personlig integritet mot varandra, eller grundläggande fri- och rättighet mot varandra, utan man väljer behovet av att säkra bevis om upphovsrättsintrång mot intresset av en personlig integritet. Ytterligare någonting annat. Så när vi ska börja göra balansakten så får vi utgå ifrån att de grundläggande fri- och rättigheterna, till vilka jag faktiskt räknar den personliga integriteten, väger lite tyngre än åtminstone intresset av att säkra bevis som upphovsrätt. I den här förarbetena kan man emellertid se att det inte alls utesluter intrångsundersökning i bostad. Det står klart och tydligt i förarbetena att det är fullt möjligt att begå intrångsundersökning i en bostad om man anser att det är rimligt på grund av omfattningen av kopieringen. Så att det ger oss ingen direkt ledning vad det gäller privatpersoner, kommersiella intressen och sådär. Däremot så tror jag att om man ska fortsätta balansakten så måste man förr eller senare komma in på diskussionen. Dels omfattningen förstås utav den piratkopiering som har skett, den piratkopierande fildelning som har skett, men sen också syftet med den. Ett förslag som jag antar är väldigt kontroversiellt och som vi kan återkomma till i diskussionen, det är ju att man skulle kunna utgå från kommersiell vinning. Och då säger väldigt många människor att ja, men det finns en kommersiell vinning för en enskild person som laddar ner någonting gratis. Jag skulle säga att det finns en ekonomisk vinning möjligen, men inte en kommersiell vinning. Ett sätt att resonera kring det är väl möjligen, även om det skulle föra rätt långt från ämnet, vilka skatterättsliga konsekvenser fildelning faktiskt borde ha. Hur vi bedömer det ekonomiska värde som man eventuellt tillskansar sig genom fildelning ur ett skatterättsligt perspektiv. Det skulle man kunna diskutera. Jag har absolut inte tänkt färdigt den tanken och vill inte ge skattmasen några dumma idéer, så vi kanske ska låta bli det. Annars vore det ett rätt passande straff om man bara ironiserar lite att den som fildelat 100 000 filer klarar sig alldeles utmärkt från upphovsrätten, men däremot eftertaxeras kraftfullt utav skattemyndigheten. Någon sorts intäkt. Så balansregeln nummer två, som inte handlar om det individuella mot det abstrakta, skulle möjligen kunna lyda så här: inskränkningar accepteras endast om de sker för att förhindra eller omöjliggöra kommersiell vinning av ett upphovsrättsintrång. Och där finns det några fördelar, tror jag. En fördel med en sån regel är att den har betydande legitimitet. Nu ska jag delge anekdotisk bevisning, som det svackert heter i vetenskapliga kretsar. Jag har undervisat och föreläst rätt mycket på Tekniska museet, där de har sina högstadiedagar, och träffat rätt mycket högstadieklasser. Och då ställer jag dem alltid tre stycken frågor. Och den första frågan är om de fildelar, det gör nästan allihopa. Andra frågan är om de anser att det är fel. Ja, det är några som skamset lyfter på handen där och de tycker att det är fel. Men det är verkligen en minoritet. Och den tredje är: vore det fel att ladda ner, bränna ut och sälja CD-skiv med det material som ni har laddat ner? Och det anser, intressant nog, alla är fel. Nu är vi klart och tydligt medvetna om att det allmänna rättsmedvetandet aldrig är ett argument för en rättslig regel eller reform. Men jag tror att det är så här att när det gäller en så legitimitetsskadad del av rättsbildningen som upphovsrätten, så skulle det inte skada åtminstone om man började i någon sorts process där upphovsmannen skulle kunna få respekt för sitt verk igen, och då skulle det här kanske kunna vara en bra utgångspunkt. Jag tror också att det finns en fördel med den här andra balansregeln som har att göra med resursallokering. Därför att om man koncentrerar sig på de som gör kommersiell vinning på ett eller annat sätt av fildelning, så är en mycket liten procentandel av den totala fildelningen, olagliga fildelningen, då skulle polisen mycket väl kanske kunna hantera de fallen, och då skulle vi slippa den diskussion om privatjustis som vi har haft på sistone, tror jag. Slutligen då några ord om Datainspektionens beslut, som jag hoppas vi kommer att höra mycket mer om i diskussionen sen. För det har ju direkt att göra med relationen just mellan fildelares personliga integritet och det upphovsrättsliga intrång som de gör. Man gjorde den intresseavvägningen hos Datainspektionen. Man utgår ifrån hos Datainspektionen att IP-information är personuppgifter på olika sätt. Undantag meddelades, men det här undantaget är intressant främst i den bemärkelsen att det också bekräftar att hela personuppgiftslagens regelverk gäller för den övervakning utav immaterialrätten som sker. Och här tycker jag man borde inskärpa mycket kraftfullare när man diskuterar Datainspektionens beslut. Vi får se om vi är eniga sen. Men det intressanta är just att den övervakning man ägnar sig åt ifrån rättighetshavarnas sida nu faktiskt kan ske inom en legitim rättsbildning. Det borde man som rättighetshavare vara väldigt glad över, för det betyder att samhället accepterar en viss privat övervakning. Samtidigt så borde vi som medborgare nog vara rätt tacksamma, för det betyder att de regler som finns i personuppgiftslagen är de regler inom vilka övervakningen bör ske. Man kan aldrig förplikta någon till omöjliga, men jag tror att det är väldigt lite som är omöjligt när det gäller till exempel att informera folk om att information samlas in, berätta om ändamålet och så vidare. Det finns rätt lätta tekniska fixar för att ordna det. Så, vad är den personliga integriteten värd i jakten på fildelare? Jag anser att den bör vara lite mer värd än den är idag. Men redan nu så ser vi faktiskt att den är värd rätt mycket. Och att den övervakning eller jakt som kan ske på olaglig fildelning måste ske inom ramen för de integritetsregler som samhället har ställt upp. Därför jag. Tack så mycket.
Tack så mycket. Kort fråga innan vi sätter ner. Det finns ju då dels officiella jakt, så kallar det för officiellt enforcement av upphovsrätten då. Och sen så har vi då situationen att det finns mellanhändel. Vi har en aktuell fråga där mellan fildelaren och upphovsrättshavaren finns en ISP som ser till att fildelaren får internetkontakt. Och de här ISP:erna har i Sverige idag varit väldigt, så att säga, de har stått väldigt mycket på sina abonnenters sida och inte särskilt medverkat till att berätta för eventuella piratjägare vem det är som var uppgav i viss nummer, utan man vill ha en polisiär för frågan. Har du någon synpunkt på det här? Tror du att det kommer fortsätta vara så att man kommer våga stå på sig från ISP:erna? Tycker du att de handlar rätt?
Jag tycker att de handlar oreserverat rätt. Utifrån den distinktion som jag gjorde mellan olika rättigheters halt och deras ordning och deras förutsättning för varandra och sånt där, så anser jag att den personliga integriteten är en förutsättning för väldigt många andra rättigheter, och jag anser att som internetleverantör, som grindvakt, så bör man inte ta på sig rollen som privatpolis, utan man bör vara mycket noga med att de ingrepp som sker, de sker faktiskt på basis av de lagregler som vi har. Det finns en aspekt till på det där, och det är ju möjligheterna att få ut material kring eventuell utredning som ISP:n gör. Så rättsskyddet för individen minskar ju väsentligt eftersom man inte alls har samma möjligheter att ta del av de akter som eventuellt upprättas kring ens egna brottslighet hos ISP:n. Där tror jag att det är absolut nödvändigt för rättssäkerheten att det sker inom ramen för det som är offentligt. Annars så får vi någon sorts privat utredningsverksamhet som ISP:erna ska verka inom, där vi inte kommer att ha insyn, därför att mycket mer kan hävdas, jag vet inte, allt från företagshemligheter till andra rättigheter som gör att vi inte får insyn i en utredning kring våra förmenta brottslighet som sker. Mm. Ja, och det finns en väldigt tydligt incitament också för ISP:erna att inte lämna ut det, för att i det fall man gör fel så finns det en skadeståndsskyldighet förknippad med att ha gjort fel. Så att det finns ingen anledning till att man skulle genomföra utredningen och sen glatt anpassa sig till offentlighetsprincipen av egen vilja. Så att säga.
Ja, tack så mycket. Då kommer vi vidare här från så att säga, ett spännande teoretiskt perspektiv till kanske ett konkret tillämpning av de här olika frågorna i en verksamhet som de här integritetsfrågorna måste vara väldigt påtagliga dag för dag. Vi talar i programmet här om relation mellan Lunarstorms användare och deras föräldrar. Vi får se om vi också möjligen kommer in på frågorna om som relationen mellan de olika användarna. Men jag ska inte föregripa din presentation. Tack så mycket.
Jag är lite förkyld. Hör ni mig? Som jag harklar den här mikrofonen så jag utsätter. Jag heter Johan Forsberg och jag är informationschef på Luna. Så jag tänkte börja med att prata lite grann om hur de unga samhället ser ut och vad det egentligen är för skillnad mellan hur de lever och hur vi lever. För jag tror att det är en väsentlig och väldigt förklarande skillnad som vi många gånger glömmer bort. Vi tar den logik vi själva har växt upp i och associerar på helt nya företeelser. Därför tänkte jag ägna en del av de här 20 minuterna åt att försöka beskriva hur de unga ser på det här. Jag har jobbat med unga genom åren och sitter även med Bipop och är ansvarig för Bipop etiska råd. Och har gjort det här med det. Hur ser det ut idag då? Vi lever nog i hyllandssamhället, tror jag. Där saker och ting man gjorde var ganska... Det gav väldigt stor effekt. Jag vet inte hur många av er som vet vilket år det här var. Någon som... Jag fick inte ihåg det här. Mm. Ja. Jag har i alla fall en aning om det. Och vad han heter vet jag alla. Förutom hyllan. Här åker han. Det där väckte väldigt mycket uppståndelse. Idag kan vi se hur folk har sex i tv-kontit varje dag. Och ingen minns vad han heter. Vilket år det var. Vilket program eller varför. Och det här är en del av vardagen för de unga idag. Det är oerhört mycket mer fragmenterat. Man kan inte få samma genomslag, vilket är ett problem för marknadskrafterna idag kan man säga. Därför går vi mot de andra lösningar vi gjorde för några år sedan. Det är svårare att övervaka, det är svårare att förstå. Och jag tror att den där sista biten kanske är viktigast. Det är väldigt svårt för oss att greppa det här myndet. Och på något sätt skapa oss en bild av vad som händer. Och det gör att jag tror att... största förväxlingen vi ser är att när man bedömer de här företeelserna, Lunarstorm, MSN eller Aftonbladet på nätet eller vad det är, som på något sätt blir de här symbolprodukterna för internet, vad det nu är, så gör man bedömningen att det här är väl som andra medier, det är väl som TV eller radio, det vill säga allting redigeras, allting granskas, allting är på något sätt i ordning och kontrollerat. Det är naturligtvis inte sant. De här nya medierna, eller vad vi ska kalla det, är ju samhället. Och man skulle inte alls ställa samma krav på övervakning till exempel i telefontrafiken. På internet så menar man på allvar att man ska spärra ord som fack och annat. Om man applicerar det på traditionell infrastruktur eller traditionell kommunikation så blir det ganska absurd. Vi har också yttrandefrihet och demokrati och den typen av frågor som också, när man ser det ur det här perspektivet, kan det vara ganska absurda. Och det där är ganska vanligt idag, framförallt på i tidningsartiklar, debattsidor och sådär. När man någonstans ser det här som någonting annat än vad det själva verket är. Det här är också väldigt kraftfullt. Det här är egentligen det kinesiska schackbrädet. Med ett riskon på första, två på andra och administrativt. Den logiken. Och det är ungefär så det funkar här. Det är därför det går så väldigt fort när någonting händer. Det är därför musikindustrin blir fram till stängning. Så man får den här effekten som är en form av snöbollseffekt. Och de som rätt ser till att mycket det här får naturligtvis en väldigt hälsan på den vi har. Och lyckas förstärka sitt budskap. Tidigare kunde man via ganska starka påtryckningsmöjligheter eller genom att kontrollera informationsvägar få ut ett ganska devalverat men dock budskap på det här sättet. Idag så är det väldigt många som gör precis tvärtom, och det handlar egentligen om den klassiska lyssningsleken som vi har ställt till, hur det funkar att kunna hantera det programmet. Och det vi ser då är att vi har gått från ett informations- till ett interaktionssamhälle. Och det är ett otroligt mycket större skillnad än vad man kan tro. För helt plötsligt, vi har levt i någon form av, i alla fall de senaste 100 åren, sedan de idag största medierna gjorde sitt intrång och sätt. Även informationsspridning från politiskt håll och så vidare har lett till en form av informationslogik, det vill säga det är envägskommunikation, det är monolog istället för dialog, det är inaktivitet istället för interaktivitet. Och det är förvarnat till motstånd. Nu när vi går in i interaktion så får vi en helt annan logik. Helt plötsligt så kommer affärslivet att behöva närmast med familjelivet och med de förtecken till det, vad det innebär om ömsesidig respekt och så vidare. Interaktionen kan karakteriseras egentligen genom att det både är ett dialogiskt eller monolog, men också att det finns en grad av kollaboration, det vill säga man gör någonting tillsammans, man skapar någonting ihop. Och den här logiken är naturligtvis, vi har pratat om paradigmskift i så många år nu, så nu när det väl har skett så är det något som orkar höra ut och längre. Men det här är, skulle jag vilja säga, paradigmskiftet där vi går ifrån egentligen att ha stått med megafon och skrivit saker till på torg, till att närma oss något som liknar med klassisk familje- eller samhällsrelation. Och det handlar om för de som lever här, det är egentligen relationer, rakt upp och ner, det är det viktigaste. Det är relationer som är motorn på internet. Om man tittar på aktiviteten på internet idag och tar bort de tjänster som på något sätt handlar om relationer till största del och tar bort de olagliga delarna av nätet, så blir inte så mycket kvar. Det är relationer som driver nätet, det är det stora idag. Och jag tror att en av missuppfattningarna när vi nu börjar närma oss de här etiska frågorna är att vi vuxna förstår inte hur viktiga de här frågorna är. Eller hur viktiga de här relationerna är. Vi ser dem som någon form av bihang eller någonting man gör på fritiden och sådär. Men unga har idag en digital identitet som är lika viktig som någon annan identitet. Precis som vi har olika identiteter. Vi har en hemma, jag har en med mina barn, jag har en annan med min kära sambo, jag har en tredje på jobbet. Och när jag är ute och dricker öl med killkompisar eller tjejkompisar så har jag ytterligare en identitet. Och vi tycker inte det är så märkligt. Däremot tycker vi också att den där digitala identiteten, men den är väl påskriftad och inte på riktigt. Men på fredag kväll så kanske vi har en lika påskriftad och inte på riktigt identitet. Men vi tänker inte en sekund på det. Och där tror jag en stor del av problematiken ligger, att vi negligerar det. Att det är ett parallellt samhälle... Aj, att det är ett parallellt samhälle är också något vi inte riktigt tänker på. Att det här är lika logiskt, lika naturligt, lika självklart som tv efter oss. Det är något som vuxna generationer får sig att ta till sig. Min farfar skulle nog vara livrädd för färgfilmen. Internet och relationer, det kanske hade varit lättare för att relationer man uppfyllt med, men det är att någon skulle skriva och kasta färger på en burk. Det kanske är mer onaturligt egentligen, men för oss är det här jättenaturligt. Men vi tycker att internet, ja, men det är någonting annat, och det är ju förvisso i vissa aspekter, men för de unga så är det här något man har växt upp med. Medielogiken då, allra sist innan vi går in på etiken, de har ju tolkat hur vi funkar. De förstår hur saker och ting hänger ihop. De är skeptiska, de är genomskådande. De vet att ta till sig de här verktygen. Så när de själva ska väcka uppmärksamhet kring någonting, då tar de till klassiska PR-grepp många gånger. Det här paret kanske har gått längre än många andra. De har en organisation som heter Fuck for Forest. Och den lanserade de genom att ha sex på en scen i Oslo, blev arresterade, fick uppmärksamhet kring sina personer, spela in porrfilmer som de säljer och pengarna går till regnskogen. Kanske inte alla är beredda att gå så långt, men det är ett väldigt intressant exempel på hur de har någonstans genomskådat hela medialogiken idag. Och har vi genomskådat deras medialogik, eller är vi tagna på sängen med de här grejerna här? Så det här var min lilla påa, kan man nog säga. Och det man kan undra över det då är, skulle egentligen de här etiska överkampen vi idag ser och diskuterar idag, skulle de betraktas på ett annat sätt om vi förstod mer av det samhälle som många idag lever i? Och skulle man ha en annan infallsvinkel i diskussionen? Man kan också fråga sig, finns det olika typer av etik och moral? Finns det en i skolan som är inne på, en i hemmet, en på jobbet, en efter klockan 17, en på lördag, en på internet? Ja, det gör det ju. Man har olika identiteter, man kanske har olika, olika ramar för de etiska reglerna och de moraliska. Men i grund och botten så kan man nog plädera för att etik egentligen är oberoende av sammanhanget. Och kan betona då att det då sitter någon form av teknik emellan här då. Att det finns några tekniska applikationer och filter gör ju inte att vi tar sig på en annan etik i grunden. Vad ser vi då för problem idag med de här frågorna? Jag tänkte gå igenom väldigt mycket av det här som vi diskuterar är ju etiska frågor emellan unga eller mellan de som leder i de här interaktiva plattformarna. Jag tänkte snarare prata idag lite grann om glappet mellan vuxna och unga. Det har vi inte pratat lika mycket om. Det har vi egentligen gått igenom där. Internet är ju ett samhälle, inte ett media. Och därför är det otroligt viktigt att de här vuxenråden som vi tar för givet när vi skickar våra unga ner till centrum, till korvkiosken en lördagskväll eller skickar, det kanske motvilligt låter om det dit. Den typen av råd är naturligtvis lika viktiga i det här samhället. Må vara att det är ett virtuellt samhälle. Vi tenderar också till att feltolka många signaler och övervärdera vissa saker. Att idag på sajter som lämnar stan förbjuda ord som fast, vilket faktiskt är sant. Skriver man det så får man en liten varning. Det skulle vi aldrig drömma om att göra någon annanstans i samhället, i en park eller via tele eller någonting. Samtidigt så undervärderar vi kanske andra grejer som sker på de här ställena. Vill man verkligen såra någon så kan man skriva mamma, men gör det på fel sätt. Så att då kan man verkligen såra någon eller begå ett etiskt övertramp. Men vi tror att vi är nyttsamma att förbjuda vissa ord och sådär. Och det där leder till någon form av moralpanik, kan vi se hur många unga upplever som. Och där tror jag vi har en av de största farorna egentligen. Vidgas glappet mellan de som förstår det här interaktionssamhället vi pratar om och de som inte gör det, så får det naturligtvis negativa konsekvenser. Och de unga gillar ju inte att se sig själva som offer, vilket de ofta blir snälla som. Mindre förstående offer som egentligen utnyttjas och inte kan ta vara på sig själva. De som lever i de här samhällena dag efter dag, de vet till 99% vad de gör. Och tyvärr kan vi ju se att de som råkar illa ut är ofta sådana som råkar illa ut i andra sammanhang också. Jag kan inte säga att det aldrig är så, men det är väldigt sällan vi kan se rent internetrelaterade problem som uppstår och blir stora. Så det här är problemen som finns där i mångt och mycket samhällsproblem. Och det är den åsikt de unga också har. Vi har också många gånger negligerat de här grejerna och sagt att det går över och det är inte så himla viktigt. Frågan är om man inte i skola och undervisning och egentligen i debatten överhuvudtaget borde lyssna mer på de unga här och låta dem förklara de här sambanden för oss. Och kanske man skulle vända på skolundervisningen. Idag att lära unga hur man kopplar upp dator och skrivare, det är något de kan lära oss mycket bättre än vad de söker om. Däremot vuxenfrågorna, etik, moral, det som vi har via kärv uppväxt fått i oss genom att leva vårt liv så att det kan inte ersättas för hur som helst. Och där har vi en vuxenhet som vi måste förmedla. Och det man ofta gör då är att man stänger till exempel vissa sajter på skolor. Det är till och med så att många sajter har idag stängt sådana, till exempel Lunarstorm, samtidigt som man tillåter all annan typ av trafik. Så det är porr och det är hellerier och grejer, men man har stängt av en sån kanal som Lunarstorm utan egentligen veta vad man gör. Och då får man naturligtvis, man ökar det här glappet och de unga lär sig också gå förbi den här typen av avstängningar. Så man lär dem ju också kringgå saker. etikbrott, vad ser vi? Vi ser väldigt ofta vuxna idag gå in i sina ungas dagböcker på nätet till exempel. Det skulle man aldrig göra hemma i den som ligger i byrålådan runt sängen. Men att göra på nätet anses inte lika farligt. Då kan man säga att visst, det finns skillnad på dagböcker och dagböcker. När man publicerar något på nätet så är man medveten om det kanske och har en lite annan ton. Och man vet att folk kan komma att läsa det och det kanske är med ett poäng ibland. Men därifrån till att som vuxna går in och snoka, vilket en del gör, kolla över axeln också, det är ganska vanligt att man helt enkelt är lite för nyfiken men på fel sätt. Jag tycker att om man är färg och går fram och ber att få vara med så är det en sak. Men att någonstans snoka runt och söka på history, var har man varit och sådär, det är inte säkert att det är etiskt rätt och riktigt. En annan sak man ofta gör, det är att man, eftersom man undervärderar betydelsen, så är det lätt att man stänger av mitt i fotbolls-VM-finalen. Det kan vara något som oerhört intressant, en diskussion eller ett sammanhang där 10 av ens kompisar är involverade. Och helt plötsligt drar man bara ur kontakten. Man stänger av mitt i VM-fotbollsfinalen. Det skulle man aldrig göra om det var TV eller ett annat medie. Men här för, återigen ett bevis på att man inte riktigt förstår betydelsen. Det här är ett jättestort problem som väldigt få har uppmärksammat. Men att publicera nicknames, och alla här inne vet att det var nicknames i media, det är ju som att lägga ut någons telefonnummer. Ibland så i tv-sändningar på dag lägger man ut någon nickname och ibland fejkar man ett nickname så helt vet det liksom, vad kan det vara, Krösamaja eller något. Så då kan det finnas en sån problem när någon annan tar Krösamaja eller något kanske. Som fullkomligt blir bombarderad och många blir anklagade för pedofil eller vad som helst. Det inte har någonting med saken att göra. Och där begår ju vi och de medier som gör det här oerhörda övertramp. Att publicera någon telefonnummer på en löpsedel skulle jag aldrig drömma om. Vi kan också se när folk dör, vilket ju folk i alla åldrar gör hela tiden, så skapas idag minneslundar på de här ställena. Där klampar idag journalister tyvärr ibland in och ber att få reda på upplysningar om det kan vara ett brott som har begått eller en bil eller vad som helst. Går in där och klampar runt, tar kontakt med anhöriga och så. Och det är som att ställa sig vid begravningen egentligen på kyrkogården och börja luska och spika. Och det är naturligtvis något som för de som drabbas upplevs som oerhört kränkande. Och vi har många gånger gett fått förfrågningar ifrån föräldrar vars unga gått bort och snälla behåll förbindelsen med att leva som en minneslund, för det är så viktigt för oss att fortsatt kunna ha kontakt med vår dotters eller sons kompisar och sådär. Men sen kan det ta en vecka när journalisterna var där och säger för att tyvärr vi måste stänga ner det här för det funkar inte, det har begått så många övertramp här. Och då är vi tvungna att stänga ner, vilket naturligtvis är oerhört tragiskt. Vi har naturligtvis lärare också som har förstått att deras elever lever på de här ställena. Det ser vi också ett exempel på hur man spionerar det och utan att det är så snälla. Vi ser också företag och intresseorganisationer som infiltrerar i diskussionsgrupper för politiska budskap och alla de här sakerna. Och där kan man också säga naturligtvis att det finns etiska avvägningar att göra där man inte är transparent helt enkelt med sin uppstånd. Vad görs för att motverka det här idag? Ja, kriminaliteten finns det ganska bra organisation för idag. Det är jättemånga som jobbar med det här. Ett fast står här ute till exempel och jobbar med barnfor. Det finns idag ganska bra samarbete mellan de seriösa sajterna och krim, överhuvudtaget samhället som på något sätt bör vara berörd av det här. Däremot kan man se att just de här mjukare frågorna, etik och så vidare, är idag fortfarande ganska eftersatta. Vi måste nog ha flera som inte bara utbildar de unga här, utan även oss själva. Den här debatten finns inte riktigt idag, utan det är mycket mer en teknikdebatt eller en moralpanikdebatt. Men den här typen av frågor är det väldigt få som driver. Vi försöker göra det i viss mån inom bibliotekråd och medierådet. Vi åker nu från skolförmedel från skolutvecklingsmyndigheten för att Rädda Barnen har ett liknande initiativ på gång. Men det är alldeles för få som egentligen pratar om de här frågorna ur andra perspektiv än de rent tekniska eller moraliska. Sammanfattningsvis då, så att vuxna måste ut på nätet på riktigt. De unga var där i många år och har ett naturligt förhållningssätt till det här. Skolan, om vi pratar om unga, måste bli bättre på de mjuka frågorna. Och etik och moral måste in på schemat. Det är en del av samhällsundervisning egentligen. Idag ser vi det lite för lite. För att undvika moralpanik så vore det bra om medierna börjar nyansera bilden och kanske förde upp andra frågor. Vi börjar se tendenser på den faktiskt, och det är intressant. Och vi måste då inse att det här är det här parallella samhället, det interaktionssamhället som finns här, vare sig vi vill eller inte. Och det kommer dessutom bestå. Det här är ingen logik som går över. Och slutligen så måste vi väl ändå tro att samma etik och moral måste gälla oavsett kontext. Det är alltså inte så att man bör i grunden ha en annan etik och moral på nätet än i andra delar av samhället. Ja, det var vad jag hade för att
ja, tack så mycket för väldigt intressant genomgång här. Ja, som förälder så tycker man ju det är märkligt hur finalen i fotbolls-VM går just vid läggdags. Men ja, det gör det kanske också här. Jag undrar, ni publicerar ju så här bland annat, så många flesta andra, en fack med allmän regler. Publicerar ni någon guide för lunare föräldrar? Som?
Ja, om man går in på första sidan så finns det råd till föräldrar och lärare. Då kan man inte logga in
som medlem. Okay. En annan fråga så här på direkten. Vet ni som driver Lunarstorm allting bäst själva, eller har ni hjälp att använda? Har ni något elevråd eller vad man ska kalla det för? Som?
Vi har ganska många sådana. Dels så har vi naturligtvis begreningar och tänkt tacklig och samarbete med andra delar av vuxenvärlden som pratar om krim och alla operatörer och allt det där. Sen så jobbar vi väldigt mycket med våra medlemmar och dels så har vi en del sådana utvecklingsgrupper som hjälper oss på olika sätt och sen så vi samtidigt samarbetar i en rad olika frågor med våra medlemmar.
Men det är kanske inte primärt en demokrati utan mer en upplyst diktatur i Lunarstorm.
Ja, alltså det
är... Jag bara frågar.
Vi har ju naturligtvis ett ansvar och försöker också leva som vi lär. Men vi är ju inte statliga heller.
Nej.
Men vi försöker verkligen ta till oss det här och i varje ställe där det finns möjlighet att leva på det.
Nej, för vi har ju vårt perspektiv då. Vad man undrar är i vilken utsträckning de användarna har andra perspektiv på frågorna. Det är sånt som man inte vet på, kanske om man inte är i den åldern.
Ja, det går nog. Och där kan man säga att det finns väl inte hur mycket forskning och undersökningar på området heller. Det är väl också något man skulle vilja se mer om. Idag finns ju en del universitet och en del professurer inom området. Eller på gång avhandlingar och sånt. Men
tack så mycket för din presentation. Och då vidare från så att säga, en organisation som ställer upp sina egna regler till organisationer som har att tillämpa andras regler. Det här är ju en regelstyrd tillvaro som vi var inne på. Och även om då jag själv är jurist och arbetar med bland sådana här frågor så tycker jag inte att de alltid är så väldigt lätta att slå sig på. Lagen om elektronisk kommunikation har ett snävare tillämpningsområde och därmed tycker jag kanske blir något enklare, även om jag har sett folk göra sig lustiga över cookie-paragrafer och annat. Personuppgiftslagen anses, tror jag, av många vara erkänt svårtolkad, men det har hunnit utkristallisera sig ganska mycket praktiska tillämpningsregler kring den då. Vi ska få höra om vad som gäller här nu på internet. Tack så mycket. Jag ska presentera er också. Ja, Anna Hörnlund från PTS och Hans Olof, jag glömmer lite på efternamn. Hans Olof Lindblom så var det från Datainspektionen. Tack så mycket.
Jaha, vi ska prata egentligen då om den integritetsskyddslagstiftning som finns. Vi har hört att Niklas har nämnt att grundlagen innehåller faktiskt vissa garantier för att personligheten åtminstone när det gäller registrering och behandling av personuppgifter då. Det finns en annan integritet som rör med kroppslig integritet. Ja. Har jag sett på den här?
Jo.
Ja. Ja, och jag heter då Hans-Olof Lindblom och det kan man ju se här. Jag finns registrerad på den här tillställningen. Och vi ska då berätta lite om våra olika lagstiftningar. För Datainspektionen har ju, som de allra flesta vet, hand om personuppgiftslagen, en tillsynsmyndighet för den då. Och PTS har också uppgifter inom det här området och då är det särskilt den lagen om elektronisk kommunikation som kom för några år sedan. Men det här grundar sig inte, det här är inga svenska påhitt i grunden, utan det finns ju då direktiv som styr den här svenska nationella lagstiftningen. Och det första det är då det så kallade dataskyddsdirektivet som kom 1995 och som är avsett då för att garantera och harmonisera och skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter och särskilt rätten till privatliv i samband med behandling då för personuppgifter. Och det här hänger egentligen samman med den inre marknaden, att Sverige är en medlemsstat i den europeiska unionen och det bygger på grundidéer om att det ska vara fri rörlighet för människor och tjänster. Och då insåg man också att här gäller då att åstadkomma ett likvärdigt skydd för behandlingen av uppgifter. Och detta för att man överhuvudtaget skulle kunna utbyta dessa uppgifter mellan de medlemsstaterna i EU. Då. Och det här kom 1995 och det vet att det har då i Sverige resulterat att vi fick personuppgiftslagen 1998 som gällde med viss övergångstid. För vi i Sverige var ju lite tidigare med skydd för då datoriserad behandling av personuppgifter. Vi har ju en datalag redan 1973. Sen har man insett att det här dataskyddsdirektivet är väldigt allmänt hållet och det kan man ju även se i personuppgiftslagen att det är allmänt hållna regler som inte alltid ger så mycket vägledning. Sen insåg man att för den här fria rörligheten och inre marknadens del så finns det ju en sektor som handlar om elektronisk kommunikation där också fanns ett behov av att åstadkomma ett likvärdigt skydd och harmonisera de här bestämmelserna. Och på det sättet så antog man då 2002 det här direktivet, laget om elektronisk kommunikation och integritet. Och det är egentligen bara en efterföljare från ett tidigare direktiv som heter teledataskyddsdirektivet populärt kallat från 97 då. Men här var lite modernare och där passade man på att införa särskilda integritetsskyddsregler och som då preciserar det allmänna dataskyddsdirektivet. Och nationellt så har man ju då implementerat i den här lagen om elektronisk kommunikation som ibland kallas LEK eller EKOM-lagen. Jag tror att ni brukar väl kalla den för EKOM-lagen oftast, men jag kallar den för LEK. Vi har PUL och ni har LEK och sen har vi också KUL, men det är en annan sak. PUL är då en sån här lagstiftning som handlar om behandling av personuppgifter som innehåller då mängd generella bestämmelser som är då tillämpliga för i princip all personuppgiftsbehandling som är skedatoriserat även i vissa former av väldigt strukturerade registerhanteringar som inte har träffat på så ofta. Och det handlar om man alltid ska se till att ha adekvata eller relevanta uppgifter om människor. Man måste se till att den här behandlingen är tillåten och det är huvudregeln att ja, för att behandla uppgifter så antingen så är det med ett samtycke från den det berör eller så kan det finnas någon i lagen uppräknad grund för detta och det kan vara till exempel vara en sån här intresseavvägning som till exempel då Niklas nämnde när det gällde behandlingen av fildelar om uppgifter om dem då, IP-nummer till exempel då, de sammanhangen. Då har man fått göra en intresseavvägning som en grund för att det ska komma fram till att det här är en tillåten behandling. Det innehåller särskilda bestämmelser om behandling av känsliga uppgifter, om hälsouppgifter och lagöverträdelse och personnummer och sen överföring till ett land och så vidare. Särskilda skyddsregler finns rörande säkerheten och en viktig del i det här integritetsskyddet är rätten till information. Och i förhållande till den här särskilda lagen då som gäller en elektronisk kommunikation som är sektorn för elektronisk kommunikation. Och då tänker jag närmast på vanligtvis operatörer och sådana som tillhandahåller näten då. Om det inte är samma. Och där har man ju också infört specialintegritetsskyddsregler som handlar om olika saker. Och då är frågan, i den verksamheten som hanterar man också personuppgifter, det är i det här antipiratbyrån kanske ett exempel på också. Just att man fick det till att IT-nummer var bedömda som personuppgifter. Och då är det ju så här att det blev en, vem ska han ha hand om detta? Ja, och det ska då återkomma till lite senare. Men först då för att nämna vad det är då personuppgifter. Niklas nämnde det här med IP-nummer. Hur kunde man komma fram till det? Ja, personuppgifter är ju all slags information då, som kan direkt eller indirekt hänföras tillbaks till en enskild fysisk person som är i livet. Och det typiska är ju naturligtvis namnet då. Det kan ju vanligtvis hänföras till någon individ man kan identifiera någon. Och telefonnummer mer eller mindre indirekt. Ibland så kan det vara en personuppgift, ibland är det nog inte det. En e-postadress är samma sak. Har jag min egen personliga e-postadress som namnger mig så är det rätt lätt att komma fram till att det är frågan om en personuppgift. Men som sagt, tänk på att det är en indirekt uppgift och ett IT-nummer. Det är ju som sagt, det är, någon kan ju alltid på något sätt hänföra det tillbaks till antingen en abonnent utpekad, och det behöver inte vara en vanlig fysisk person, det kan vara ett företag. Men det kan vara en fysisk person som ett vanligt telefonnummer. Då. Och det är operatörerna förfogar över detta. Och även om det är svårt för mig, som till exempel antipiratbyrån kan ju inte ta ut några uppgifter hur som helst. Så det är ändå att det betraktas som en personuppgift. Det är åtminstone hittills gällande svensk tolkning av det här begreppet. Och behandling då, ja, åskådliggöra vad det är, så det är i princip allt man kan tänka sig att göra med en personuppgift. Man samlar in, lagrar, lämnar ut, sprider, använder och så vidare. Vad har då PDS tillsyn över? Då överlämnar jag mikrofonen.
Ja, PTS har tillsyn över lagen om elektronisk kommunikation och den kom då 2003 och den spänner ju över ett stort område, all typ av elektronisk kommunikation, och det är allt från 3G-utbyggnaden till tillstånd för radiosändare. Men det har ett helt kapitel också som handlar om integritet och det är ganska många olika frågor, bland annat säkerhet för behandlade uppgifter. Sen finns det bestämmelser som rör trafikuppgifter. Och det är vem jag har ringt och vem som har ringt till mig och hur länge vi pratade och när. Då finns det regler som säger att de ska utplånas eller avidentifieras så snart de inte behövs längre. Och det är i regel så länge man behöver dem för fakturering. Sen finns det den här populära cookiesbestämmelsen som säger att bland annat handlar det om cookies då, som säger att en webbplats som använder cookies är skyldig att informera om att det används. Och vad det är för typ av cookies, vad de används till och hur man beter sig för att undvika cookies. Det finns ju både det som är bra och dåligt med cookies. Dels så ger det ju tillgång till olika funktioner, men det är också möjligt att spåra var man surfar någonstans. Sen finns det regler om tystnadsplikt och hantering av abonnentuppgifter. Och det tänkte jag prata lite mer om. Men gemensamt för alla de här reglerna är att de är till för att skydda användarens integritet. När man skaffar sig ett telefonabonnemang så ingår man ett avtal med sin operatör, en operatör man har valt. Den här operatören kommer att ha massor av uppgifter om en. Vad man heter och var man bor och vad man har för telefonnummer. Och för de här uppgifterna så råder det tystnadsplikt enligt ekomlagen. Och då kan man undra, hur kan det då finnas telefonkataloger och söktjänster på internet som hitta.se och ingiro.se? Då funkar det så att i regel så i avtalet som man har med sin operatör så finns det en klausul som säger att jag samtycker till att mina uppgifter lämnas ut. På så sätt så kan man få de här tjänsterna som är ganska bra tjänster som snabbt, billigt och enkelt kan man få information som man söker. Men det är inte säkert att man vill finnas sökbar på internet. Och hur gör man då? Och då går det regel till så att man får skaffa sig hemligt nummer hos sin operatör. Man avtalar om ett hemligt nummer. Och det är inte någonting som regleras i ekomlagen, utan det är en tjänst som operatören tillhandahåller. Sen finns det som komplicerar det lite grann. Att en annan regel i ekomlagen som säger att om nu man inte har sagt att man inte vill, så är operatören också skyldig att lämna ut de här abonnentuppgifterna om en. Och anledningen till det är att det är angeläget att det finns abonnentförteckningar. Så att man kan söka. Det har man ju nytta både i arbetet och privat. Ett litet bekymmer här är att avtalen som mellan abonnenten och operatören, de är i regel inte särskilt tydliga på den här punkten. Så det är inte säkert att man förstår vad man samtycker till. Och det här kan få lite oförväntade konsekvenser. Till exempel förra sommaren när mobilnumren började göras sökbara på internet, så fanns det en hel del människor som hade hemliga nummer till sin fasta telefon hemma. Och när mobilnumren kom ut via jobbmobilnumret var det, så kunde man helt plötsligt hitta namn, arbetsgivare, telefonnummer, hemadress med en karta över på internet. Och det är ganska mycket uppgifter om någon som trodde att de hade hemligt nummer. De här reglerna om tystnadsplikt som gäller för abonnentuppgifter och eller hos operatören, de regleras särskilt i ekomlagen. Därför är inte PUL tillämplig på dem. Däremot så finns det andra register hos operatörerna, som kanske fakturaregister eller andra typer av register. Och där är det PUL som gäller för behandling av personuppgifter. Och också när det gäller rättelse och skadestånd så är det PULs regler som gäller. Ja, det var lite av vad PTS har tillsyn över. Vad har Datainspektionen tillsyn över?
Ja, när det gäller behandling av personuppgifter så har ju Datainspektionen då i princip ett ansvar för all behandling av personuppgifter som sker i princip inom alla områden i Sverige. Vi har ju tillsyn även över Säpos behandling egentligen, om den sker i en datoriserad form. Men just på det här området, inom sektorn för elektronisk kommunikation, så har man sagt att i den mån det finns särbestämmelser i den här särskilda lagen om elektronisk kommunikation, då som det som Anna pratade om då, säkerhetsbestämmelser, hantering av trafikuppgifter, hantering av lokaliseringsuppgifter, abonnentupplysningsverksamhet, och även tystnadsplikten då. Då är det istället PTS som man ska vända sig till med frågor. Och det här är inte så lätt att förstå. Utan då har man kanske ofta vänt sig till Datainspektionen eller vänt sig till och tvärtom. Och då gäller det att på något sätt reda ut att en enskild och hjälpa honom och se till så att det hamnar hos rätt myndighet. Det kan vara lite förvirrande. Datainspektionens roll inom just den här sektorn då inom, när man kommer in på en sån som normalt sett ser ut vara inom sektorn elektronisk kommunikation. Där har vi så att säga inte så stor roll då, utan det är precis som lagstiftarna har uttalat där. Digital inspelning och lagring av telefonsamtal. Ja, det är ju så att det finns ju bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation som handlar om huruvida man får så att säga avlyssna samtal eller inte. Är man en av parterna ett sånt där samtal, så får man ju enligt den svenska lagstiftningen också hantera de uppgifterna. Men en sån här vidarebehandling som innebär att man sparar det här för framtida bruk, alltså en digital inspelning, då kommer personuppgiftslagen in. Så då är det vi som man kan vända sig till om det är konstigheter. Och det där är inte helt ovanligt att man börjar med alltså digitala inspelningar samtidigt. I vissa sektorer kan det vara fullständigt berättigat, så som inom när det gäller hanterad värdepapper och så vidare. Det har man en lång tradition om. Man ska bevara det här för att säkra bevisning kring transaktioner då, som görs via telefon. Men annars så finns det annan verksamhet som har börjat. Även myndigheter har börjat spela in telefonsamtal. Och där kan Datainspektionen komma in och ha synpunkter om. Även utöva tillsyn, för det är det vi är. Vi har ju en tillsynsmyndighet. Men vi har också en sån här som besvarar en mängd frågor. En gränsdragning där, så det kan man ju fråga sig. Ekomlagen, det talar ju om de som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och elektroniska nät för sådana kommunikationer. Det är inte helt lätt att säga vad är en operatör som omfattas av det eller vad är någon som inte gör det. Till exempel kanske här webbhoteller där vi pratar om var går egentligen gränsen då. Men skulle det vara så att man inte träffas av lagen med elektronisk kommunikation, så är det nog så att då, i den mån man hanterar personuppgifter i den verksamheten, så kommer man att tänka sig att det är personuppgiftslagen då som gäller i de fallen. Och där kan vi naturligtvis också utöva tillsyn. Den enskilde som har råkat ut för någonting som rör operatörs behandling av personuppgifter, säger något vanligt sån här register då, och som anser att det här är felaktiga uppgifter när man samlar på sig. Ja, då har lagstiftaren sagt att då är det Datainspektionen som ska ta hand om sådana klagomål och inte PTS. PTS är mer än där som är de ute och har en tillsynsverksamhet mot operatörerna. Då kan de ju påpeka det mer generellt. Men en fysiker ska i det fallet kunna vända sig till Datainspektionen. Ja, det här har inte alls egentligen handlat om Datainspektionens vanliga roll, för om vi då pratar om internet och bodelärenden och antipiratbyrån och så. Det är en annan del av vår verksamhet. Vad vi pratar om här idag, det är närmast egentligen för att klargöra att det finns två myndigheter idag som sysslar med de här integritetsfrågorna. Just när det är inom sektorn för elektronisk kommunikation, då får man tänka efter, är det det här regelverket, lagen om elektronisk kommunikation, eller det personuppgiftslagen som gäller, och vem är då tillsynsmyndighet? Och då har vi satt oss ner och pratat om detta.
Ja, och inte bara en gång. Vi brukar faktiskt träffas regelbundet och diskutera frågor. Dels, ibland kan det vara en konkret fråga, men ofta är det väldigt mycket frågor som ligger i gränslandet när vi ska bestämma vart hör en fråga. Är det den ena myndigheten, PTS, eller Datainspektionen, eller är det kanske båda myndigheterna som har varsin del av en fråga? Vi har till och med försökt fundera om båda lagstiftningar skulle kunna vara tillämpliga på samma gång, precis i samma fråga, men det har vi hittills inte sätt, utan att det är olika delar då. Så vi träffas och diskuterar frågor av gemensamma intressen. Ibland kan det vara svårt att veta vart ett ärende ska handläggas någonstans. Och ofta, som Hans-Olof säger, så kommer ärenden fel. Kanske oftare kommer de till Datainspektionen när det är PTS som ska handlägga dem. Och så kan man säga att i hela det integritetskapitel som finns i lagen om elektronisk kommunikation, cookies, abonnentuppgifter, trafikuppgifter, säkerhet och allt, det rör behandling av personuppgifter också. Sen, för att göra lite snygg övergång här, så kan man ju känna sig kränkt på internet. Hur gör man då?
Ja, jag vill prata om internetpublicering. Jag har pratat om Gunnar Storm och annat. Det här har ju varit, ända sedan PUL kom, så har vi anstormats av människor som har ansett sig kränkta på nätet. Och det är naturligtvis angeläget att man hjälper de människorna. Men då är det kanske inte alltid så att Datainspektionen kan göra så mycket åt detta än att konstatera att det här är någonting som kanske inte är förenligt med PUL, men ofta så är det så att det här är någonting som kanske inte ens omfattas av PUL. Rättsutvecklingen har visat att när man behandlar funktionalistiska ändamål, det har fått en ganska vid tolkning. Så det gör att mycket av det som förekommer kan ändå så att säga gå vid sidan av personuppgiftslagen. Men mycket kan man egentligen göra själv också. Det här är ett utdrag egentligen av den information som vi ger till till alla idag. Alltså, Oskar, vad kan du göra? Så vi har listat upp det här med att i det fall till exempel att vi frågar om att det är massmedia som skriver någonting på en internetsida. Ja, då är det inte alls Datainspektionens bord egentligen. Och det går ju helt vid sidan av de regler som finns där. Men då finns det, har ju pressombudsmannen på senare år även tagit på sig att så att säga göra en etikprövning av detta. Även det som är internetmedia så att säga. Det är sådana här grova angrepp. Man har varit utsatt för förtal och liknande, ärekränkningsbrott, hets mot folk och annat. Då har vi, ja, i början av 98 och lite framöver, då fick vi en del anmälningar om detta. Och då konstaterade att det här var ju egentligen inte någonting som Datainspektionen borde hantera. Det här är ju frågan om lagöverträdelser, grövre slag. Och då gjorde vi en polisanmälan. Så att, och det kan man ju var och en göra själv då. Det är kanske det första man bör tänka på om det är så allvarliga kränkningar så att säga. När det gäller myndigheters publicering så har jag sagt att ta kontakt med den här myndigheten och begära att de rättar eller tar bort de här uppgifterna. Och ofta så innehåller ju katalogsajter och företagssajter och chattsidor och annat sådana här kontaktfunktioner som man kan använda sig för att påtala det, sånt som man reagerar över. Och lika med privatpersoners sidor. Sen så har vi ju ofta också påpekat att det finns ju en möjlighet att vända sig till, om man lyckas få fram vem som är operatör för en sån här hemsida, så kan man naturligtvis vända sig till deras abuse-avdelningar då, och påtala det. Och i bästa fall så kanske man kan få den här sidan nedsläckt. Men lyckas man inte med någonting av detta så är det naturligtvis så att då ska man vända sig till Datainspektionen så får vi se vad vi kan göra. Tackar.
Tack så mycket. Hade du någon fråga till er också innan vi ska be alla talarna komma och bilda en liten panel här så får vi tillfälle till dialog. Ja, din intressanta sista avslutande bild här. Vi kan ju passa på att nämna kanske att Datainspektionen har en hel del informationsskrift man kan hämta på er hemsida. Det finns en som handlar specifikt om personuppgifter på internet.
Jag ska säga att vi taget så har en väldigt informativ hemsida. Kanske inte Sveriges bästa, men det är många som är nöjda med det i alla fall.
Ja, innehåller mycket information. Ja. Datainspektionen är ju tillsynsmyndighet enligt dataskyddsdirektivet som vi då behöver. På samma sätt som PTS är tillsynsmyndighet, hur är komregleringen? Men integritet, det är ett område som kommer in på många håll. Skulle vi vara förtjänta av en integritetsmyndighet som har att försöka ta det helhetsgrepp på frågorna? Det finns ju många fysiska, biologiska aspekter. Vi talar om allt från fingeravtryck, DNA, organdonationer, det finns integritet på väldigt många avseenden. Är det här något man kan ta ett samlat grepp om eller måste man ha sektorsmyndigheter, tror ni?
Okay. Det här, det finns ju nu den stora integritetsutredningen som pågår. Den kommer att pågå ett par år. Och där ska man ju, där är det inte bara integriteten vid behandling i den elektroniska världen. Utan det är ju integriteten i stort, alltså det är kroppsintegritet och det här att man behandlar uppgifter om. Den integritetsutredningen har några år på sig just nu, så har de på kartlägga hur ser det ut med skyddet egentligen idag och vad kan man behöva framöver. Jag tror inte man kan utesluta att, inte för att jag sett uttryckningen i direktiven, men det kan man mycket väl tänka sig att de kommer fram till att det kanske behövs kanske ytterligare någon annan myndighet.
Och man kan vara rädd att integritetsfrågorna skulle bli än mer styrmodligt behandlade om de inte fanns i varje lagstiftning. Mm.
Ni påminner sista frågan. Ni påminner att de här regelverken vi har härstammar från EU-regleringen. Och vi ser ju att det pågår nu liksom, intrikata förhandlingar om på e-com-området då, med lagen trafikuppgifter. Upplever ni att det finns kulturskillnader som är av större betydelse inom EU och de olika medlemsstaterna på det här? Har vi som ganska olika synsätt eller är det, skiljer sig inte från stat till stat utan det är mera olika grupper inom medlemsstaterna?
Jag kan säga att Datainspektionens, alltså det här har båda myndigheterna en roll egentligen då, jag säger just det här förslaget till lagring av trafikuppgifter. PTS hanterar de frågorna nationellt, man säger då, med, för det finns ju regler i lagstiftning rörande bevarande av trafikuppgifter. Där finns grundreglerna. Reglerna säger då att ja, de ska inte bevaras längre än vad som behövs i princip för faktureringsändamål. Sen är det så att det bygger på det här direktivet, så kallade direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Och där finns det möjligheter för medlemsstaterna att göra undantag för från de här reglerna om bevarande, alltså att huvudprincipen att det ska tas bort när man inte behöver förfaktorera. Man kan få använda det här för brottsbekämpningsändamål, men då måste det vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till att försvara statens säkerhet och så vidare. Det är noggrant angivet där. Och då har man lagt fram ett sånt här förslag inom EU, svar ja. Bland annat finns det svenska initiativet, Sverige tillsammans med England och några andra stater då, tyckte att här ska man liksom laga allting. I behandlingen av detta inom EU så finns den så kallade artikel 29-gruppen, och det är någonting som ska finnas enligt dataskyddsdirektivet. Och det är företrädare för medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter som då avger yttrande över olika förslag. Och då tänker man ju på integriteten stort. Och då kan man konstatera att de har i alla fall inte haft svårt att ena sig om vad man ska tycka om ett sånt här förslag. Men det finns ju skillnader kulturellt och i de här EU-länderna kring behovet av att laga. Italien har ju det, alltså det, man kan nästan säga att hälften av EU-medlemsstaterna har idag något slags krav på bevarande av trafikuppgifter. Men där kanske man väger lite olika än i Sverige då. I Sverige har vi ännu inte sett något sånt här krav. Jag har bara sett det förslag som finns inom EU. Så att säga. Men kulturella skillnader finns. Och det märker man uttaget i en implementering av dataskyddsdirektiv. Så finns det lite skillnader. Sverige kanske ändå relativt blandar i vana vid att myndigheter till exempel hanterar register och att man, ja, man hanterar känsliga uppgifter. Andra länder är mer restriktiva eller så. Eller har mer allmän reflektion.
Ja, då ska vi ge de många intresserade i publiken en chans. Vill ni komma upp och sätta det här på en liten rad så kan vi se. Tack. Så tar vi det till oss och går vidare. Här har vi ytterligare en frågeställare.
Jo, jag tänkte höra kanske en liten känsla eftersom klockan 11 så pratar det här för 18 med den här domen i Västerås. Jag har kollat faktiskt vad det kan äta och vad som hände. Och tydligen att man hade delat, man har frågat att han hade delat ut en film i samhället att han inte gjorde. Och domen blev då 80 dagsböter. Och jag tror att det kan ha lite känsla också vidare utredning.
Ja, hemskt gärna. Ja, 16 000 kronor åkte han på. Jag vet inte om man kommer att överklaga eller inte, eller om man bara tycker att det är lagom nu. Det får vi se. Eller om det är någon fond som betalar åt dem. Men så här är det att man kanske skulle vilja tro att det hade rätt stora konsekvenser eftersom det omöjliggör att begära ut vissa typer av information, åtminstone ett lagmärkt kommunikation. Det kan vi kanske diskutera sen, men så jag har förstått det. Men det som är det riktigt stora problemet är att avgöra vad som är ett typiskt fall. Det rörde i det aktuella fallet Västerås en enskild film. Vad är det som säger att man då inte gör det här nästa gång? Det är 10 filmer och hävdar att eftersom rättsläget är oprövat så måste informationen kunna lämnas ut eftersom det finns risk för att det skulle kunna föreligga till exempel villkorlig dom när det är 10 filmer. Så fortsätter man kanske i intervall om 10 till 20, 30, 40 tills man har liksom minerat ut underifrån den här möjligheten att hitta den punkt i rättspraxis så att säga, där det övergår från böter till villkorlig dom. Man skapar ju på ett rätt märkligt sätt med den här lagstiftningen, ett incitament för rättighetsinnehavarna att börja just med en film och sen långsamt klättra uppåt för att hitta lägsta möjliga antalet utdelade upphovsrättsligt skyddade verk som berättigar till någon typ av straff som är svårare än böter. Så vi kan ju se fram emot en betydande flora av rättegångar med varierande antal av kränkande eller verk som det bara gått som typ av intrång i under den närmaste framtiden. Det är väl en lite cynisk kommentar kanske. En annan är att det är förmodligen en dom som det skulle vara intressant att överklaga och se hur utfallet skulle bli i högre instans.
Ja, antidragsbyrån har ju sagt tidigare att de kommer att söka med fler filmer då. Så det stämmer vad det säger.
Vi har en här också. Ja.
Det relaterar till samma ämne, men kontrollmyndigheterna, hur mycket koll har man på det här när musikindustri eller mjukvarutillverkare snittar i media med hjälp av antidragsbyrån och BSA och kör väldigt mycket lobbyverksamhet i media för att skrämma folk och företag? Och kanske gör sin egna utredning att sen kommer man till polisen eller till rättsväsendet med färdig utredning. Hur mycket koll har man på att de intresseorganisationerna inte skapar sitt eget lagar eller liksom till att rättsväsendet tolkar allting med deras önskemål?
Jag vet inte vem som riktigt ska mottaga det. Anna kanske ligger närmast till. Har du någon uppfattning? Om vi får en utredning här som kräver att ISP:erna kanske ska samverka och lämna ut uppgifter. Är ni skeptiska mot upphovsrättsorganisationen?
Ja, det är väl kanske mest en fråga för polisen det här. Men det finns ju en tystnadsplikt som operatörerna har. Och jag antar att det är uppgifter om vem det är som har en viss adress som lämnas ut. Och då måste det finnas någon misstanke i alla fall.
Jag tänker på det som Niklas sa med rättsmedvetande eller vad folk tror är lag, att om antikvariatbyrån och DSA intalar svenska folket att här borde det vara, då har vi ju en skev bild av vad lagstiftningen egentligen säger.
Det är en aktiv form av lobbyism naturligtvis. När man säger att av en 10 exemplar då ungefär går fängelsegränsen, tror jag att vi hörde tidigare från någon av rättighetshavarnas företrädare. Och det är de i sin fulla frihet att göra eftersom vi har ett yttrandefrihet i landet. När det gäller kvaliteten på bevisningen däremot, som ju också är någonting du kommer in på, så har vi ju fri bevisvärdering. Det man kan möjligen tänka är att det skulle vara intressant att se fler bevisinvändningar kring just olika typer av digital bevisning i rättegångar. Nu var det väl någon grundläggande invändning här, men man skulle kunna tänka sig mer sakkunniga vittnesmål om hur lätt det till exempel är att förfalska skärmdumpar. Nu finns ju den här fantastiska lilla skärmdumpsgeneratorn som jag tror Piratbyrån har lagt ut på nätet, som är ett intressant exempel på hur man blixtsnabbt kan producera vad som ser ut som digital bevisning. Och där tror jag att vi behöver en mognadsprocess, både från jurister i allmänhet men kanske i synnerhet från olika domstolar, i värderingen utav digital bevisning. Därför att lämnar man in en hel utredning som består utav skärmdumpar, då är det klart att som försvarsadvokat så är min första ryggradsinstinkt vara att ifrågasätta kvalitet, halt, insamlad information, hur man hade gjort det, etc. Plus att, det är bara en enkel sak, det står på skärmdumpen att man har laddat ner en viss given film. Ja, så ser man då att nedladdningsprogressionen är fram till 50%. Innan du kommer till 100% så kan du inte ha gjort en positiv identifikation av filmen, eftersom du då förmodligen inte går att spela den, beroende lite på vilket nedladdningssystem du använder. Det betyder att du sitter alltså med ett bevis på att en fil vid ett visst namn håller på att överföras. Ingen mer. That's it. Och det är den typen av diskussion skulle vi behöva ha i mycket större utsträckning. Och det skulle egentligen också, tror jag, vara ett välkommet inslag i juristutbildningen i framtiden. Väldigt mycket av vår bevisning kommer att bli digital. Det är inte så att vi kommer få mindre digital bevisning i framtiden.
Jag hade själv en fråga på det. Om vi övergår till övergripande i form av integritet, så har vi en separat utveckling om elektronisk identifikation, eller EID, som skulle lösa många praktiska problem. Vad jag undrar är, har ni någon uppfattning om hur ett EID i funktion skulle påverka integriteten? Är det ett hot eller är det ett löfte? Om vi kunde få en snabb reaktion från kanske vänster till höger.
Jag är inte så insatt i precis det du syftar till där i detalj, men
alltså om vi får på plats en elektronisk identifieringsmöjlighet som är allmänt utbredd, att alla har det på samma sätt som nästan alla har en vanlig legitimationshandling i sin plånbok, så när helst man är på internet så har man möjlighet och ibland då kanske krav att identifiera sig. Är det bra eller dåligt? Hot eller löfte?
Det är nog både och, kort uttryckt. Jag tror att det handlar, alltså att de som vill begå brott kommer ju alltid komma runt det där ändå. Och då får man ju titta på vilka för- och nackdelar vad gäller integritet och så får det här för de 99,9% andra. Och där måste man, tror jag, tänka sig för och lite av det vi var inne på här idag också, titta på var bör man närma sig en gråzon? För det är inte helt självklart. Jag kan säga ur vårt perspektiv på Lunarstrand så är det ju många gånger så att man skulle tycka att det här skulle ju vara bra på många sätt. Men jag kan också se andra aspekter som man inte får glömma bort i ett sånt här sammanhang?
Jag ska svara väldigt kort. Ett EID och en utgivare är ett oförvitligt, det är ett hot, rakt av oförnekligt hot mot den personliga integriteten. En fri konkurrerande marknad utav olika utformningar som tillåter till exempel roll-ID och så vidare, det är däremot en enorm fördel för den personliga integriteten på nätet. Så, om det bara finns ett statligt EID så är det ett hot. Finns det en stor, fri marknad så är det en fantastisk fördel.
Ja, jag tycker att det är både ett hot och ett löfte. Det finns saker som är bra med det, men samtidigt så kan det också vara ett hot mot den personliga integriteten.
Och sist så kan jag sammanfatta vad jag har sagt. EID ser jag som, om man nu tänker på den här 24 timmars myndighetstanken, att var och en ska kunna vända sig till samhällets myndigheter och se hur ens ärende ligger till, och man ska kunna hämta informationen elektroniskt. Då ser man naturligtvis det här med EID som en säker identitetslösning, där det är alltså nödvändigt just för att se till att det är rätt person som får se uppgifter om sig själv, så att man inte sprider dessa. I den meningen så är det då ett skydd för integriteten. Samtidigt så har vi det andra då, att ja, man måste ju kunna vara anonym också. Det är också så att säga en del i integritetsskyddet. Så vad innebär det svaret? Jo, rätt använt så kan ju EID vara en fantastisk grej, tror jag.
Ja, nej, intressant att höra. Vi har ett defaultvärde idag av att man är anonym, utom att man visar upp sitt IP-nummer, och det kommer just precis att försvinna. Johan hade en fråga.
Johan Martin Björk. Det har blivit diskussion nu på sistone om bevarandet av samtalsdata som ett hjälpmedel för undersökningar på personligt förhållande. Och då antar jag att då sådana här samtalsdata kan bli persondata. Men det är det enda man väl kan knyta de sådana här samtalsdata till, det är abonnenter. Man kan inte knyta dem till den som ringer, eftersom det kan vara någon annan som ringer på abonnentens telefon. Är detta inte det?
Anna.
Ja, av bevissynpunkt kan det ju vara ett dilemma att det kan vara flera som använder samma telefon. Så på så sätt är det ju det. Men mobiltelefonen är ju lite mer säkert att det är den person som har telefonen som ringer med, men helt säkert är det ju inte.
Jag har ingen särskild fråga. Jag tänkte just fråga om det var någon i panelen som hade vill göra en särskilt avslutande kommentar. Vi har två stycken volontärer.
Du vill ha sista ordet. Jag tycker överhuvudtaget så saknar man ibland någon form av holistisk syn på alla de här typerna av frågor. Där man är ganska bra i detaljerna och i konkreta fall. Men vem och vilka har det övergripande perspektivet på de här frågorna som vi nu till exempel berör? Bara för att vi har pratat musiknedladdning så kan man ju ta det som ett exempel. Vilka ser det här ur ett samhällsperspektiv? Jag träffade Assyriska ungdomsförbundets för detta ordförande som berättade om unga assyrier som hade... Assyrierna har nu ett virtuellt samhälle med 3,2 miljoner medlemmar eller något, och det är ett samhälle som för assyrier runt om i världen är på riktigt. Och de unga assyrierna har hittat dit via nedladdning av assyrisk 50-talsmusik. Och därmed har man hittat sin identitet. Och då helt plötsligt, jag säger inte att den olagliga nedladdningen där på något sätt är berättigad, men det sätter frågan i ett annat perspektiv, ett samhällsperspektiv som jag tycker att vi många gånger glömmer. Vilkas rättigheter, vilket perspektiv har vi när vi föreslår saker och ting? Och det övergripande perspektivet tycker jag många gånger saknas. Ett annat sånt exempel är alltså företag eller organisationer på något sätt enskilt idag förväntas lösa vissa typer av kriminalitet eller något. Det perspektivet har man inte i det vanliga samhället. Man skulle aldrig gå till posten och säga om ni scannar alla brev från knark så blir vi av med knarkeländet. Men lite grann så resonerar man på nätet, att om ni bara gör ert jobb, då löser vi problemen. Man måste naturligtvis få alla de här att samverka. Och det perspektivet tycker jag är något vi måste prata mer om och i andra sammanhang. Och det finns ingen som jag ser idag tydligt tagare av det uppdraget eller den uppgiften.
Och jag tänkte bara avsluta med att säga att i diskussioner om personlig integriteten hör vi ofta att det handlar om att vi måste ge upp lite frihet för att få mycket säkerhet. Men all övervakningsteknik hittills har fallerat när det gäller att förebygga terroristdåd, åtminstone i flera fall. Den har visat sig vara otillförlitlig, så det handlar egentligen faktiskt bara om frihet.
Frihet är väl ett utmärkt sätt att avsluta den här diskussionen. Jag vill tacka så hemskt mycket talarna, tacka publiken för att ni har kommit och lyssnat och ställt frågor. Jag vill tacka Predrag från Microsoft i Rumsvärld som har sett att vi kan höras. Tack så mycket allihopa.